I dagens predikan kommer det mest handla om frågan om varför och hur. Jag kan snabbt svara på de andra frågorna som jag gav exempel på. Vem? Jesus och lärjungarna är det som det handlar om. Och när? Några dagar innan påsken, då Jesus dör och uppstår. Har ni tänkt på att när någon gör något svårt eller något som verkar omöjligt, så frågar man nästan alltid hur? När en trollkarl gör trolleritricks, så frågar barnen: hur gjorde han? Hur gjorde han? Och de vuxna sitter tyst och tänker: hur gjorde han? Men den viktigare frågan är oftast varför? Varför händer vissa saker? Varför gör folk eller någon som de gör? Motivet och anledningen är väldigt viktig. Och lärjungarna som levde med Jesus, de hade ställt frågan hur i det här stycket vi ska läsa. Och det ska vi också göra. Men vi ska också ställa frågan varför? Varför förbannade Jesus ett fikonträd? Och hur kunde det förtorka så snabbt? Och nu till dagens text ifrån Matteus 21, vers 18-22, på sidan 710 i de här bruna biblarna. Matteus 21, vers 18-22. När Jesus tidigt på morgonen vände tillbaka till staden blev han hungrig. Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sade han: var aldrig någonsin skall det växa på dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de mycket förvånade och frågade: hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem: amen säger jag er, om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet, ni ska också kunna säga till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få när ni tror. Låt oss be. Herre, kom till oss idag. Välsigna den här dagen och stunden och dra oss närmare dig. Utgjut din heliga ande och uppenbara ditt ord för oss alla. Och låt det få trösta, styrka och ge hopp till våra liv. Styrka för veckan som ligger framför, Herre. Vi behöver din nåd och din kraft. Kom med din heliga ande och ditt ord och verka i våra liv. Och låt det få bära frukt. Låt våra liv få bära frukt genom din kraft och din heliga ande och ditt levande ord. Välsigna var och en som är här och verka i deras hjärtan. Välsigna alla de som av olika anledningar inte kan vara här. På jobb eller hemma eller sjukdom eller bekanta som är på besök. Herre, välsigna alla dessa. Och låt människor få lära känna dig här i Älvsbyn. Amen. Sammanhanget som det här står i, det är att Jesus, han hade ju lämnat himlen, fötts som en människa, växt upp och börjat predika Guds evangelium för det judiska folket. Han har undervisat och gjort tecken och under. Nu är Jesus inne på de sista dagarna av sitt uppdrag här på jorden. Jesus har gått in i Jerusalem, tågat in som den väntande Messias under jubel. Han har gått upp till templet och rensat templet från allt det som tar plats istället för Gud, för bön och fokus på Gud. Han har sovit strax utanför Jerusalem och nu är han på väg tillbaka till Jerusalem. Där kommer han ifrågasättas, ledarna i Jerusalem. Han kommer ifrågasätta dem och de kommer ifrågasätta honom. Och de försöker hela tiden sätta dit honom. Jesus firar där i Jerusalem sista måltiden med lärjungarna och instiftar nattvarden innan han låter sig korsfästas och dö. Istället för oss. Och efter 3 dagar uppstår från de döda. Och det här sammanhanget är viktigt för att vi ska förstå vad Jesus gör här. Så varför förbannade Jesus fikonträdet? Allt Jesus gör och säger har betydelse och är viktigt. Han är inte som vi som utifrån nycker och infall gör saker vi knappt själva vet varför vi gör. Eller har någon bra anledning till. Eller gör saker av omognad och självisk ilska. När saker inte går vår väg. När Jesus, han är Gud och människa. Det gjorde att han blev hungrig. Precis som alla oss andra människor. Men Jesus är samtidigt Gud. Vilket gör att han gjorde, vad han gjorde och vad han sa var helt riktigt och sant. Låt oss läsa ifrån Lukas kapitel 13 för att få lite hjälp och förståelse för varför Jesus gjorde som han gjorde med fikonträdet. Ni hittar det på sidan 757 i biblarna som finns här. Där står det här i Lukas. Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat ut med deras offer. Jesus frågade: menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er ska ni kommer ni alla att gå under som det. Eller det 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem. Menar ni att det var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Sedan berättade han en liknelse. Denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom för att se om det fanns frukt på det. Men han fann ingen. Då sa den till trädgårdsmästaren: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Här talas det även om ett fikonträd som inte bär frukt, som ska huggas ner och inte bära frukt. Om det inte bär frukt efter en sista insats av trädgårdsmästaren, då ska de hugga ner det. Och det som får Jesus att berätta den här liknelsen är det han säger innan. Att alla människor, och här särskilt judarna, måste omvända sig eller gå under. Här ser vi tydligt att fikonträdets straff för att inte bära frukt är kopplat till folkets behov av att vända om. Vi kan också läsa ifrån Jeremia, ifrån Gamla testamentet, Jeremia 8 och vers 4-13. Det hittar man på sidan 552. Säg också till dem, så säger Herren, om någon faller, reser han sig inte upp igen. Och om någon går vilse, vänder han då inte om. Varför vänder de sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? De håller fast vid sitt svek, de vägrar vända om. Jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar det. Ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? Alla viker det av i egen riktning, lik hästar som störtar sig ut i striden. Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa, vi har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Det visa ska komma på skam, förskräckas och ta till fånga. Se, de har förkastat Herrens ord. Vad har de då för vishet? Därför ska jag ge deras hustrur åt andra och deras åkrar åt erövrare. Till hög som låg söker de all orätt vinning. Profet och präst, alla handlar lögnaktigt. Det tar lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det ska stå där med skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska det falla bland dem som faller. När tiden kommer ska jag straffa dem. Ska det komma på fall, säger Herren. Jag ska rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstocken och inga fikon på fikonträdet. Till och med löven är vissnade. Det jag gav dem ska tas ifrån dem. Här ser vi än en gång hur omvändelse och dom är kopplat till fikonträdet, som vare sig bär frukt och vars blad ska vissna. Jesus hade flera års tid visat sig för det judiska folket. Han hade på alla sätt visat att han var deras väntade messias. Genom den undervisning han gav och lärde. Genom tecken och under som han utförde. Jesus hade gång på gång kallat folket till omvändelse. Men bara en liten rest hade omvänt sig och börjat följa Jesus. Visst hade många samlats och stora folkskar hade följt med. Men de hade kommit för brödet som han gav, eller för att se och få del av undren och tecknen och kraften, helanden han utförde. Men de hade missat Jesus själv. När Jesus denna gång rider in som kung i Jerusalem ser folket bara profeten Jesus från Nazaret och missar att han är Messias, Gud själv, som besöker sitt folk, kungen. När Jesus kommer till templet är det fullt, men inte av vad Gud har avsett och tänkt. Ett hus fullt av bön och äkta gudstillbedjan. Istället är det fullt av girighet, pengar, av massa handel. Därför rensar Gud Jesus templet. Men inte heller denna gång omvänder sig folket eller deras ledare. Måttet är rågat. Tiden har gått ut. Domens tid är inne. Efter att Jesus har talat i liknelser till de judiska översteprästerna och äldste, de yttersta ledarna för det judiska folket. Så förklarar Jesus och säger det här senare i kapitel 21, som det stycket vi läste i från början står i. Senare i samma kapitel, i vers 42-43, så säger Jesus så här efter en liknelse. Jesus sa det till dem: har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Tydligt uttalar här Jesus domen över det judiska folket och sin ledare. Vad Jesus gör när han förbannar fikonträdet handlar alltså om det judiska folket. Att de inte omvänder sig och bär frukt i ett förvandlat liv i tro. Istället är det bara löv, bara synliga saker, yttre gärningar utan värde. Som ett träd med bara löv utan någon frukt att äta av. Det här gäller inte bara det judiska folket. Nej, ända sedan syndafallet i början, efter skapelsen, tills idag, gäller det oss alla människor. Jag kan läsa kort ifrån Första Moseboken kapitel 3, vers 6 och 7, där det står vad som händer efter att ormen har lurat Eva. Sidan 12. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vi har i oss själva inte vad som krävs. Vi är nakna, precis som Eva och Adam. Och de försökte dölja sig med fikonlöv. Vår synd och vår avsaknad av rättfärdighet gör oss nakna. Fikonlöven är allt det vi människor gör för att dölja vår nakenhet med. Allt av egen kraft, yttre gärningar för att dölja hur illa ställt det egentligen är med vårt hjärta. Men genom tro och omvändelse till Jesus kan vi bli iklädda Jesu Kristi rättfärdighet. Då står vi inte där längre nakna inför Gud, utan iklädda Jesu Kristi rättfärdighet. Och Jesus ger den till var och en som tror på honom. Och då är inte längre våra gärningar något vi försöker dölja vår orättfärdighet med och vår syndfullhet med. Istället blir gärningarna av Guds kraft till Guds ära. Känner du dig naken och otillräcklig inför Gud? Sök dig i tro till Jesus Kristus. Ta emot hans rättfärdighet i tro och lev till hans ära. Då är du inte längre naken utan påklädd med hans rättfärdighet. Hur kunde då fikonträdet vissna så snabbt? Jesus är Gud själv, vandrande på jorden. skaparen och upprätthållaren av hela universum. För honom är ingenting omöjligt. Det är det snabba svaret på frågan. Men Jesus svarar inte på det omöjligt för honom själv, utan hur det är möjligt att ett fikonträd vissnar så snabbt. Och vad som fortsätter, vad är det? Jo, för om lärjungarna har tro och inte tvivlar, ska det kunna säga till ett fikonträd att aldrig mer bära frukt och det ska vissna? Men det stannar inte där. Det ska kunna säga till berget som det står på, eller som det ser en bit bort, att flytta sig och kasta sig i havet. Som att vi skulle se på Karnisberget och tänka: res dig upp och kasta dig i havet. Lika stort och omöjligt för oss människor är det Jesus säger är möjligt. Och det ska ske. Och inte bara det, utan allt, så mycket som de ber om i tro ska de få. Vilka löften. Detta gäller alltså allt de kan tänka på, varje sak de kan komma på att be om ska de få. Hur underbart är det inte? Hur stort är inte det? Fikonträdet, att det vissnade så snabbt, det är en liten sak. Så mycket större saker än så är möjligt i bön för den som tror. För jag tror att det här även gäller oss idag. För Jesus talar så många gånger om trons möjligheter. Och inte bara till sina 12 apostlar, som vi vet gjorde stora underverk i Guds kraft. Några saker ska vi ta med oss när det gäller tro och bön. Det första hämtar jag från Markus kapitel 11. Handlar om samma sak som texten vi började med att läsa från Matteus. Det är vid samma tillfälle när Jesus förbannar fikonträdet och lärjungarna ser att det förvittrar. I kapitel 11, vers 22. Det här är Jesus svar på när lärjungarna frågar honom. Jesus svarar dem: tro på Gud. Amen säger, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Först och främst är tron en tro på Gud. Inte en tro på trons kraft, utan en tro på Guds kraft. Tron riktar sig till Gud, vår far, för vilken allting är möjligt. Därför kan vi tro att allt är möjligt för oss. Även omöjliga saker. Inte för att vår tro eller vi har kraften, utan för att Gud har kraften. Jag kan även läsa från nästa sak ifrån Matteus kapitel 7. Be och ni skall få. Sök och ni skall finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och den som bultar, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår det, ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Den som ber, han får. Men lägg också märke till att det står att vår Gud, Fader i himlen, ger det som är gott åt dem som ber honom. Och precis som barn i allmänhet vet vi som Guds barn inte alltid vad som är gott för oss. Men vår far i himlen, han vet vad som är gott. Och han ger endast det som är gott till den som ber. Att Gud ger det som är gott åt den som ber, det är framför allt en trygghet. Han kommer inte ge oss något dåligt om vi ber honom om något. Men det kan också vara frustrerande. För oss som precis som för barn. Vi ber ibland om saker som inte är gott för oss. Precis som små barn. En god far ger inte sitt barn en godispåse till middag, även om barnet ber enträget om godis till middag. Visst kan det finnas tid för godispåsar, men ett barn behöver mer än godis att leva av. På liknande sätt ger Gud oss det vi behöver, det som är gott, det vi behöver, det som är gott för oss. Här är det många gånger som barn inte ser och förstår vad som är bäst för dem. Och vi som Guds barn, vi får lita på att vår far i himlen, att han ger oss det som är gott och inget annat. Det sista stycket är ifrån Jakobsbrevet. Kapitel 4. Och vers 1-3. Det är på sidan 899. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan ingenting, inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. När ni ber, ni ber men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Det är så lätt att våra begär och våra böner kommer av våra begär, vad vi vill ha, av vår själviskhet, för att slösa bort på saker, på njutningar. Och det kallar Bibeln för att be illa. Jag ber nog många gånger illa. Det är så lätt att vi gör det. Så om du ber om att vinna på lotto för att kunna ligga och slappa i poolen dagen lång utan att bry dig om någonting, då ska du nog inte förvänta dig bönesvar. Du kanske får bönesvar, men då kommer det nog inte vara att du vinner på lotto. Gud kanske svarar med något annat som är gott för dig. Inte bara vad du vill ha. För vi har en god far i himlen som vet så mycket bättre än vi vad som är gott för oss. Bön i tro har ingen gräns för vad som är möjligt. Och vi kan vara trygga med att vi har en god Gud, en far i himlen, som ger oss det som är gott när vi ber. Så om vi sammanfattar. Jesus förbannar fikonträdet för att utöva en dom över Israel, som hade ett sken av rättfärdighet, ett stort lövverk, men saknade omvändelsen och tron på Gud. Det bar inte den frukt Gud hade önskat i lydnad och efterföljelse till sitt ord och omvändelse. Därför ska vi söka oss till Gud och leva i tro, för att inte samma dom ska drabba oss. Trädet vissnade på Jesu befallning. Och sådana saker, och ännu större saker, är möjligt för dem som tror på Gud utan att tvivla. så sök dig helhjärtat till Gud i bön. Och var trygg med att du kommer få det som är gott. Även om du skulle önska dig något som inte är gott, så kommer Gud ge det som är gott till den som ber. Därför ska vi nu be. Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss var och en att söka vår liv och vår rättfärdighet i Jesus Kristus och inget annat. Och låt oss få bära frukt i våra liv, i goda gärningar och annat gott du gör. Låt oss få bära frukt till din ära, i din kraft. Och ge oss tro. Ge oss en tro att flytta berg. Ge oss tro som är större än att vi tror att om du vill kan du flytta Kanisberget på vår bön. Eller att det berget kommer flytta sig när vi befaller det och gå ut i Bottenviken. Ge oss en sån tro här, till dig. En tro att du har all makt i himlen och på jorden. Och att du lyssnar till oss som vår gode far, som ger oss det som är gott. Herre, hjälp oss att söka dig av den tron. Och ge oss också ödmjukheten att se att vi inte alltid vet vad som är gott. Ge oss tålamod i väntan på bönesvar. Ge oss ödmjukhet när vi ser att vi inte får de bönesvar vi önskar och längtar efter. Hjälp oss då att lämna det till dig som har koll på allt. Herre, hjälp oss att lämna allt till dig. Herre, tack för att de berg vi ser i våra liv av omöjligheter inte är omöjligt för dig. Tack för att vare sig sjukdom eller omständigheter eller myndigheter eller livsöden är omöjliga för dig. Ingenting är omöjligt för dig. Och tack för löftet att allt vad ni än kan be om ska ni få när ni ber i tro. Tack för det löftet. Och ge oss en större tro, Herre. Vi ber. Vi önskar så att vi hade ännu mera tro. Ännu mera tillit till dig, Herre. Du ser så många gånger vi kämpar i våra liv. Och hur vi tyngs ner. Och vår framtid förmörknar för de hinder och svårigheter vi ser framför oss. Låt oss få leva i tro på dig. Se tillbaka på vad du har gjort. Du som delade Röda havet för att ditt folk skulle gå igenom. Du kan öppna vägar vi inte ens drömt om eller tänkt på. För att ingenting är omöjligt för dig. Jag ber Herre att du ger oss den tron och det hoppet och den förtröstan på dig. Du som är vår gode far, som hör var och en av våra böner. Amen.